min spis, vi gjorde en inni här, vi gick ju mur upp spisen med gråsten. Då stod lite på stora stenar, det fick man göra på hösten när det gick an och plocka ihop sådana stenar, välta fram och bygga upp, mura upp den där korsten. Så fick vi ta och försöka man till det som man någon har slät då, som vi skulle ha till elda på. Det var en sån där glugg in. Den kunde inte vara med en 50-60 cm i bred och en 70 meter lång i djup in. Det var ju kolkojorna det.
Och det var granrisbädd där också?
Ja, jajamän. Det var granit där också.
Och jordgolv?
Ja.
Då var de här mycket bättre, de här då?
Ja, det var de. Ja, kolkorna var bra dom också för alla, för det var inte så mycket folk och så rörigt i dem igen. Det var en farsan, han hade en, ja, det kunde vara en sex man. Han var ju tungt av mycket lej folk. Men det hade ju god plats i alla fall. För det var inte så bråkigt som en timme kom jag inte.
Berätta nu lite om när de reste en mila och sen hela tiden om kolningen, vad som för sig gick då.
Ja, när vi då skulle, när vi började och kom dit med kolningen där, så skulle vi göra nya bottnar. Och det var att det ser ut en plats som var någonsin jämnt. Och sen att det hade vatten i närheten. Det var ju en viktig sak när vi skulle riva ut och släcka. Och det var att det bryta undan stubbar och stenar där på det område vi skulle ha botten. Och sen när vi fick det färdigt sen så var vi, hade vi kors, vi kolver runt omkring oss. Det var att resa mitt i kubben. Fick vi ta en kubb som var en, ja, var en 6-7 tum grov, 7 tum. Och så fick vi hugga in stötter in där, en 3 stycken. Och sen när det var gjort sen och skulle till att resa då, fick vi låta ha en stång, en resastång de kallar. Stod rätt upp, det skulle räcka en 2 meter upp om kullen som man såg. Så man, då kom med kolven och reste sig här, så skulle man rikta mot den där stolpen, den där stången. För botten han lutar ju alltid lite grann. Och då skulle man resa efter den där. På det vis vi kan hålla på runt omkring något när man täckt önskar storleken. I flesta fall så var de en 18-20 famnar. Det var stora miler på den tiden.
I omkrets då?
Ja. Händering så var det aldrig mer än 12-13 famnar. Men där uppe det var ju så gott om skog där. Och naturligtvis folk eller den som kolar, han tjänar ju mer på det om man kunna räkna stora miler. Men kvantitativt sett var det ju sämre än en liten mila. Men det fäste de sig ingenting med för det var så mycket att ta ut av. Ja, den fick tända den där milan sen.
Ja, men ni högg ni inte av för långa kolvets...
Ja, det var 3 meter dem.
Så de var lagom långa från början?
Ja, ja, det kunde ju vara en spragg, men det, när man skulle till att stubba en mila fick man gå på kullen och jämna tar där. Och sen fick man hugga småved och plocka i groparna. För till exempel var en grov kubb som var så här grov. Och den var rätt såg att det var ett hål där. Var man tungt att plocka in och ved i det hålet.
Ja, där i mitten hade ni inte fyllt ved där då?
Ja, då hade vi ett hål i mitten för då, tenthål de kallar. När vi reste upp den där kubben så slog vi in ett par kilar på det här viset. Och sen reste upp ett par bitar på sidan med det, sen la vi över en käpp så här. Så det var ett litet hål där på en 20-30 cm. Och när milan var färdig förstår ni, och vi fick kullarna och risarna och stubbarna, då skulle vi tända den där. Det, man fick inte tända någon mil före den 1 september, men det var tändningsdagen det.
Varför så då?
Ja, det var väl för skogsbrand kan jag tro. Eller vad det nu kunde vara, jag vet inte det. Men antagligen var det väl det. Det var farligt för eld. Men ni ska veta att det var någonting att titta på när man kom ut en morgon. Det var friskt lite kallt. Hur det lyste bort i bergen, rök överallt. Då fick man se vad kolare finner. Det var någonting så vackert så det kan ingen människa tro vad vackert det var. Och så fick han hålla på och det visade sen han tände en par dygn. Fick hålla på att fylla i det så han såg att de tog fart lite. Då plockade man i fulla hålet med ben och kastade över stubb. Och sen täppnade man dragna sen runt omkring så många man skulle ha. Det var ju olika det, hur många fart ville ha på den milan. En del han tog upp 6 drag och en del han kunde ha men upp 12 drag. Men tog han upp 12 drag så då fick man ju vara förbaskat kvick och skicklig för att kunna klara den här. När de bara på slå. För det var ju så hett alltså. Och sen var det att följa med sen när det... Nu har slaget då till exempel, då har hon varit på kola ordentligt. Man bara bryta i brynen, då får man gå och klubba och om nätterna. Jag fick gå ut en par gånger på natten till den. Och vaktade sätten där. Det tänkte han gå på kullen. Då kunde det bli några hål ibland här och där. Så fick man passa på att kasta upp lite vis. Jag fick ju ha vedberedskap. Mm. Och slänga i det hålet. Och så igen med. Och så var det sypa över det där och klubba. Och så fick man gå hem till kojarna. Koka lite kaffe. Och fick man. Men då hade han ju 6 miler. Så då fick han gå till en annan mila sen. Han fick ju knappt inte någon ro på hela natten. Han skulle kolla inte.
Var det inte risk att de tog eld och brann?
Nej.
Att de tog eld och brann?
Ja. Att de tog eld? Ja, det är klart. Men sen när jag började på ben, ja, var nog 14-15 år. Ja, nu får du börja hjälpa mig, sa han. Nu får du gå till det hållet så går jag här åt. För nu hade jag fick 2 bilar, han hade 4 då. Så att, de skulle jag sköta. Jag var inte gammal, 14-15 år. Men du ska aldrig gå löst, sa han. Utan när du går så ska du ha lykta, det vet jag att du ska ha. Men sen ska du ha en kniv med det, sa han. Och så ska du ha, antingen ska du ha yxa på axeln eller också en spade på axeln, sa han. Och så ska du ha ett snöre i fickan, sa han. Det är någonting, en viktig sak för en kolare som en skogsarbetare, sa han. Jag frågade varför man skulle ha det till. Ja, du kan göra illa det, sa han. Har du snöret, sa han, och till exempel skär eller hugger det på något vis i armen eller foten till det. Och det börjar på blö, sa han. Då kan du stoppa det själv, sa han, om du har ett snöret, sa han. För då tar du bara en träpinne och lägger ut den och hugger, sa han, och sen drar du till med snöret, sa han. Då stannar blont för tillfället, sa han. Och yxa det ska du ha med dig, sa han, ifall att det kommer något odjur på något vis, sa han. Eller något folk med förresten, sa han. För det var ju lite mer råskinn än folk där uppe en del. Det skulle jag ha med till försvara mig, eller också en spade. Och det var en gång, förstår du, jag skulle gå till ett ställe. Det var på Vårskarpen. Det var lite limmer den natten. Och det var ett förskräckligt liv i skolan. Men nu är det någon som försöker skrämma mig, tänkte jag. Men kom ni, jag hade spaden på axlar, kom ni bara. Och det där förde med mig hela vägen fram till milar, förstår du. Och när jag kom fram till Mila så var jag så svettig förstås, så det dröpte av mig, så rädd var jag. Men jag var tvungen att gå fram. Och sen skulle jag gå tillbaka, men det var det tyst. Kom tillbaka, och då var jag ju blek i ögonen, så sa farsan, nej men nu är det för något fel med det, sa han. Nej, det är det inte, sa han. Jo, det är det tvungen att vara, du är alldeles kritvit i ögonen. Har du varit med på någonting, sa han, nej. Men det var någon som skulle skrämma mig i skogen, så jag. Var det det, sa han? Hur då, sa han? Jo, det vräddes med värsta barnungen, tyckte jag, sa han. Det var en räv, det sa han.
Men annars var det många gamla kolare som hade historier om skogsrån och allt möjligt,
ja,
otyg.
Ja, det är bara båg alltihop.
Är det inga sådana historier du, ja, hörde där uppifrån?
Jo då, det var det visst. Det fanns han talade mycket om sånt där. Och jag fick ju själv erfarenhet om det där sakerna. Men det där är inte rån i verkligheten, utan det ligger i blodet, i tankarna. Den som har ett sånt arbete, ett sånt ansvarsfullt arbete, den ligger och tänker på det som han ligger och drömmer om det. Och ibland kan man vara så spänt för det att det kommer en alldeles människa rycka till åt den, sparka till den, den är en örefil eller någonting sånt där. Men det är som sagt, det jag har för mig att det där har legat i blodet. Det finns inte något som är rån och sånt där som kan komma och väcka, men det vill man ju påstå en del. En del säger att det bara stod och knacka på dörrar. En del säger att de tände lyser och kom in i koja och ropa. Och det var alla möjliga grejer. Men det där ligger man och drömmer om.
Och varna dem när Mila slog.
Ja, visst. Man ligger i en sån spänning. Så det är något alldeles otroligt när man håller på med sånt där. Både unga och gamla. Men som rån, det tror jag inte på.
Hur lång tid tog milan för att bli färdig?
Ja, till kolarna menar du?
Ja.
Ja, ungefär 14 dagar och 3 veckor. Det beror på storleken och sen beror det på ven. Hade man grann ve och torr ve, då gick det på 14 dagar. Men det var ju mycket grov ve också. Då kunde det ta en till 3 veckor. 18 dygn, vill säga. Det var ju nära på taxande.
Vad hade ni för verktyg just under själva kolningen?
Ja, vi hade inget annat än spaden. Det fick vi ju ha, spade. Och sen när vi kollade hade vi en klubba, kolaklubba. Det vet vi, såg av en klump på en halv meter lång, 60-70 lång och en 6 meter grov. Och sen bara tål in det som en sån där dimringborr. En och en halv tum ungefär sådär. Och sätter man skap på det. Det fick man gå och slå med det där. Det var ju tungt det där. Så, det, så var det något fel i midet så det sjönk så var det tungt att ge sig undan för det slaget.
Var det ingen som klev ner sig i såna där hål?
Jag ramlade ner en gång.
Hur gick det?
Ja, men då var jag helt ung. Jag var inte med en, jag var 12 år, kanske 13. Då var jag med far. Jag fick ju alltid följa med honom. Ja. För jag var ju stort och växt och han fodrade mycket av mig. Alldeles förskräckligt mycket. Lika mycket som det var en korv förresten. Och jag fick vara med honom och lysa om nätterna när han gick till milen. Och då kom vi upp på milen och sa, nu stannar du här, sa han. Med lykta. Så ska jag gå och klubba och sätta, sa han. Och jag stannade där. Och jag såg, jag hörde hur gubben, det var ju mörkt och rök. Så jag såg, nej, men jag hörde hur han gick och klubba. Och hur det var sen så började jag på att dregla väg efter honom. Och gick fel på milen, så gick rätt ut på kulvet och ramlade ner. Så han är jämt under armarna. Och lyktade han åkte upp, men hon slocknade i alla fall inte. Vi hade sånt där fenixlykta. Nej, hur gick det nu då, sa han. Jag ramlade ner, sa jag. Ja, vad i hålet skulle det då göra, sa han. Jag sa till att du krossade stilade där du var, sa han. Ja, jag skulle gå och titta på er och hjälpa, sa jag. Han kom dit han och kastade ner klubban på och så ställde han på skaftet. För han tog inte stå på, bara stubben, ställde på klubbskaftet. Fick han tag i mig och drog upp mig. Men tur var att det var så tätt att det kom inte upp någon värme, någon el. Förrän jag kom upp i hålet, men då stod eldspruten rätt upp.
Brände det inte nå?
Nej, inte nå. Inte nå. Det gick väl så fort så han blev inte att ta i någonting. Och sen var det så tätt sen så det kom inte. Har det bara blivit några hål så det drök när elen kom fram så har det kunnat bli lite annat. Men det var det inte. Det var så tätt i det hålet så att det, han fick dra alldeles för skräckligt innan han fick den mig. Det var enda gången. Men sen var jag, fick jag väl att bli lite försiktig. Och sen fick jag ju bara sköta milen själv sen. Men då sa han åt mig, när du nu går och sätter milen så ska du vara försiktig. Så du ska börja med bryna, sa han. Vid trappa, sa han. Och sen ska du klubba varenda steg du tar, sa han. Och inte en gång, utan 4-5 gånger så är du säker på att du håller, så. Du ska vara försiktig när du går, sa han. Och då går det bra, sa han. Och det gjorde jag också.
När milen var färdig, då skulle ni riva ut den?
Då skulle vi riva ut den. Då fick vi göra ordentligt ett kolhus, som kallar en platta. Fick vi lägga upp stänger där. Så det vart avsikt för det kolhuset. Och då när vi rivit ut första brottet så fick vi kara ut det. Och sen började på att bära undan där. I det kolhuset. Och när vi tagit var på den igen så fick vi flytta till Anmila. Vi hade ju flera på gång. Så riva. Det var ju dagligen när den kom igång så långt att den bara riva så då kom den ena efter den andra. Fick vi gå till en annan mil och riva ut där ett brott. Så fick vi ligga, jag fick en man ligga där och vakta det där korna. Så man gick tillbaka och fata upp det där korna och sen började på riva ett brott till. Och det viset fick vi hålla på då. Det var ungefär en 4 brott på varje mil. Om jag räknar på toppen och sen ner.
Vad hade ni för verktyg då?
Ja, vi hade kolhärkor.
Och sen en krok.
Och sen en krok. Utriva krok. Det var en krok. Ja, jag skulle kunna rita ut en sån där. Det var en lång. Han såg ut ungefär som en lie. Fast fyrkantig förstås. Men samma bojkning. Och sen fick vi sätta skap på den där. Han var sådär lång. Då fick man gå och hugga och dra ut. Och sen fick de andra sen som harkorna var med och harka undan det kolet man rev ut ifrån, men det kroken.
Beskriv hur en harka såg ut också.
Va?
Hur såg en harka ut?
Ja, det var det fjärde. Finns nog inte sådana harkar nu. Ja, vi hade sorkharka, det har jag in, så nu kan du få se. Men annars var det långa pinnar på de harkarna. Ja, de måste det pass långa de pinnar. Det var 6-7 stycken sådana där pinnar på jag har. Så var det där lång.
Ett par decimeter långa pinnar ungefär?
Ja, minst 3 centimeter också nästan. Det fick man ha.
Och så långt skaft?
Ja, skaftet hade vi ungefär 1,5 meter, 1,60 eller 17 till det. Och det är egentligen nog så. Jag sa åt en gång när jag håller på. jag var ju stor till växten och jag var inte så vicklig heller. Utan jag sa, nej fan, jag har ju så förbannat dåliga karkasser. Får inte ut någonting, tycker jag. Ja, det måste ska räcka till åt dig, så. Nej, det gör ni inte, tycker jag. Men jag ska ju större härkasser, det kan komma fram lite grann, tycker jag. Ja, nu ska du få större härkasser. Men det vart ingenting. Men så träffade han på de andra gubbarna sen, som bodde i koja bredvid där. Han talade om det för dem. Han hette Igelström, han var från Grangärden, den pojken. Kalle Igelström heter han, och sin Oskar, brodern. Köp för fan i härkat kvar, pojken, sa han, min nöjd, sa han. Jag tog ner och köpa innan, sa han. Nej, det är väl själv, sa farsan. Men det var 90 år, så kom han upp och hade en sjupint härka. Hon var så där, så det lång. Nu ska du väl få, sa han. Ja, men nu har du dritit ett fat med, så vore det bra, tycker jag. Ja, det är då själva hålet, sa han. Det är ingenting som är rätt lagt åt dig, sa han. Men du ska få, sa han. Har han ett år sedan, då köpte han en duk. Så det var en sån här nätduk som vi har ungefär. Det är mjäder. Kom han och hade en hel meter sånt där med sig. Och nu ska du få göra ett fat och maten. Det fick vi upp i sådana där stora, stora lådor. Så det lådor. Och då tog jag sibrenna på det där. Och snickrade till ett fat. Och det fick ett stort nedrans fat. Ja, nu må du ska ha, så farsan, du är redo, sa han. Så kom Igelsen ner sen och tittade. I herran, fan ska du ha det där, sa farsan. Ja, det är pojken som ska ha det. En annan blir ju aldrig nöjd, sa han. Kom han till mig och sa, tycker du att det där är mänskligt, sa han. Det här är lite att använda det, tycker jag. Kan du ge det fan på nu? Kan du ställa upp det, ska vi se om det blir värst, tycker jag. Jag ska jävla med tävla med vem som helst, sa han. Ja, det är för tungt. Ja, du pratar fan, kor, det blir inget tungt, tycker jag. Och jag hade det fatet sen. Och det talar han så mycket om. De andra gubbarna, det är Karlsson, han har en jävla pojke. Han är inte nöjd med någonting. Han är ju värre än alla andra människor, för att han är inte gammal än sådär. Och jag hade en förfärlig arbetslust. Ville arbeta. Ja då.
Hade de såna här spånfat eller gjorde det av en?
Nej, också? Nej. Vi hade sådana duk, mer duk. Och sen fick vi ta brädelserna och sätta partierna. Och så högg vi en gran, eller en busk egentligen, för de är ju rätt bockade dem. Spika på dem, så sådär.
Nå, vem körde bort kålen sen?
Den lade de bort åt bönderna. För det mesta så var det Leksandskarar och Rättvikskarar då, som var där och körde.
Vad körde de i för?
Var det kolskrynder. De skrynarna tog, det var ju olika storlekar på det. I flesta fall så hade de två skrynar. De hade en på två stigar och så en på en stig. Men en del kom ju och hade korsen bara på tre stigar. Men de tjänade mer på det att ha två skrynar. För det var konstigt att kunna fata korna på det, visst hade de nytta av det. De hade ju större stig. Första gången till exempel när de körde ner till bryggan, då skulle skrynarna mätas. Jag hade en kolmottagare där och nere vid stationen vid kolbrygga. Och då skulle det skrynda mätas. Det var tunnor då på den tiden. Och det var 12 tunnor på en sån där stig. Och då var det konsten att kunna fata i en sån där skrynda så det han hade nytta på. För det var att lägga småkorna åt den ena ändan. Och så storkorna i mitten och sen lite grannar sen i bakändan. Så vi kan skilja på det där. Så när man har kommit naturligtvis lite korbruk och mäta, då kunde man ju tjäna lite på det. Men sen körde sen andra dagen, då var det bara att bräka i. Kunde ha en och två hektar lite mindre.
Hurdant var de där skrynderna gjorda då?
Ja, de var gjorda av vide, eller en och gran också förresten. Då tog de från de granbuskar och klöv dem. Och sen hade vi dem göra en ram då, nere kring och sen upp i. Och sätta dem på, gjorde den där ramen färdig då, som man skulle vara. Sen fick de trä i det där viderna sen, eller det där spjärdorna.
Så var inte flat brädbotten?
Nej då, ja botten den gjorde de utav trä, bräder. Den gjorde de utav bräder. Men andra partierna som var sån där, fick de väva in sån där spjärdor.
De borrar ner stolpar i den där brädbotten först då, eller?
Ja, visst. Vi borrar ner stolpar där. Så det är pass långt i mellan ungefär.
Och var det decimeter?
Smöja träten. Som sagt, de har olika storlekar.
Hade de en dragare för egentligen?
Ja, hade en häst.
De hade hästar, ingen oxe någon gång.
Åh, ja, det var... Förstår, det var en, där vi var det, det var ju mycket kolare det på trakten vi var. Det var ju vi och sen under Igelström och sen var det ett par kolare till i omkretsen. Det var väl en 15 hästar som gick och drog kol varenda dag ifrån det där kolare. En dag tog de årsfar och en annan dag kunde de gå till en annan bonde och ta eller kolare att ta. Så de hade daglig körning hela tiden. Men som sagt, det ska slut 1 april, det fick inte finnas någon kol. Den kola som var kvar efter 1 april, det fick kolan täcka. Det hade han ingenting för. Och naturligtvis, det kunde han ju inte göra. Det var inte, ska man täcka sån där milkol fick man ju hugga granis och lägga över. Men det gick åt massor med granis att täcka sån där milkol. Så det aktar man sig för.
Nå, där uppe nu i Orsa socken, var det några som gick omkring där utav dalkararna där ute på arbeten åt alla möjliga håll, ända här neråt och Stockholm till och med?
Ja, visst, det gick ju folk jämte.
Var det målare där också som gick omkring?
Va?
Målare?
Nej.
Var det inga som gjorde såna här hårarbeten, kuller som gick omkring?
Nej, inte uppe i skogarna inte.
Asså?
Men det gjorde ni det på bygden, det håller på med sånt där.
Det fanns ju för de som gick neråt bygderna här i ja, Västmanland.
Ifrån Gagner och Leksand. Och Leksandskullerna gick med sina band om. Och likaså Gangskullerna. De gick med sina band om. Och sen andra, till exempel en bonde uppe i Orsa. Eller Vomus eller Mora. De var högst sällan, de var i skogen.
Det var inga där uppifrån som slöjda och gjorde några arbeten och gick omkring och sålde här?
Jo då. Vi vet ju, Orsa, de hade ju slipstenar de. Orsa slipstenar, har ni varit uppe där någon gång? Ja, han har tappat i Mässbacken, det har de ett sånt slipstensbrott. De gjorde slipstenar och ut och sålde på vinden. Och Vomus, de gjorde såna där träkuntar, träkorgar. Kuntar de kallade. Jag har en sån där korg i källaren. Och sen andra korgar som det går bära. Han går i skogen och plockar lingon och sånt där.
Näverkuntar kanske?
Ja, näverkuntar. Nej, inte näver, trä. Näverkuntar, det var Värmland det. Det gjorde de i Värmland, men här var det trä. Och Gangskar, eller och Vänjan, de gjorde ju lagkäl. Och gick och sålde. Och Rättvik, de gjorde spinnrockar. Och Mora, de gjorde trähästar. De var ute, de förstår du, och sålde.
Men de har gjort vävnader också och gått omkring och sålt. Vad ja. Gjorde de det då?
Vävnader?
Ja, tyger.
Ja, det var ju det här kullarna neråt Leksand och Rättvik och neråt Gagne och Mockfjärd och Floda som håller på med sådana där vävnader. Och sådana där broderingar gjorde fina arbeten. Men det har jag utan känning om hur det gick till inte. Jag såg ju i alla fall. Och sen det där, kan vi tala om lite grann, det som var ute och gjorde sådana affärer, de hade ett skinnarspråk.
Ja, kan du nå det?
Ja, lite.
Ja, får vi höra något?
Det var en engelsman som kom dit upp till Orsa. Och den där Orsa-dialekten, där menar han på att det skulle vem som helst kunna. Han kunde den där dialekten, han kunde tala med en Orsa-karl. Och Orsa-karl, han sa, nej, det kan du inte, sa han. Jo då. Han jag vet, ja, jag ska sätta på den frågan, sa han. Och han, de hade skinnarspråk, de sa. Hör du, sa han. Kan du gärs hur de var och träckat till Pulsvig och Sinchir och kom Jotte med, sa han. Men det var han bit.
Ja, jag förstår inte det heller.
Nej, det är klart det. Men jag kan ju tyda det för dig.
Ja.
Du förstår, han sa att han skulle gå på andra sidan kärre. Och ta full... En svigo till exempel, ja det kanske du inte har sett eller uttalat, men det är i alla fall, det är björkvia som de hade i forna tider bara hö i. För då på den tiden, så långt tillbaka, då fick de slå på myrar och sånt där. Och då hade man små lador på de myrarna, på vintern så kunde de inte komma dit, efter det annat än på skidor. Och då hade man en sån där svigo bara där, för de stod på skidorna och hade det på axeln. Det var en svigo där. Och Shinji, det var kärnmjölk. Och sen skulle han komma hit med det. En annan historia ska du få, en friare historia. Den är från Sölderyn. Det var en piga där, en bondgård. Och den bonan hade ju ett par sönder. Och han ville gifta bort sönderna till den där piga, för det var en duktig jänta. Men det passade väl inte. Jänta hade en annan grabb som hon tyckte om. Och kärleken kan ju ingen ändra på. Och gubben han höll på med jänta, för han var ju förmögen. Så du får ju bra ställt när du får värva alltihop efter oss nu. Nej, hon hade en grabb. Och den grabben han gick ju där och till jänta och pola om nätterna. Det var bonen förbannad på honom. Han förbjöd att han skulle inte få gå dit. Ja, det är någonting om jag går hit, det är kulla. Så. Det får vara slut med det. Så. Och han motade för iväg mig ett par gånger. Men grabben gick dit ändå. Han. Men så kom han dit en natt sen. Och då var ju gubben uppe och vakten. Och grabben han kom in han. Då fick gubben tag in och kastade ut den. Helt handlöst. Och så stängde han dörren. Då var det ju pojken alls. Så då skulle han ju hämnas. Och det var en stor, nu på hösten när man tog upp potatisen. Så de hade några potatisstorna och gick utanför källan. Där skulle de ha ju där potatismjölutare där. Men det var ju små potatis. Och selen till exempel, det har de alltid det, så har de ett sånt där fång utanför stallet. Taket går ut en meter och en och en halv meter. Och på sommaren så där, då hängde de stillarna utanför vägen för att de skulle torka. Och grabben han gick och funderade på det, hur i herran han skulle hämnas på något vis. Eller fan, så tog han och skar sönder sin där stilen. Kastade upp det på bossar som han kastade han upp i björk. Och sen stilen i andra händer kastade han upp på dasstaket. Och så var han stå och vika guld på datitunnorna som trillade ut på backen där. Ja. På morgonen när gubben vaknade och kom ut fick han till förödelsen. Han tog ju och stämde pojken. Så det var ju ting om det. Men på den tiden så finns inte några det var bara domman och länsman och sen åklagaren. Och det där målet det kom ju före, men de hade ingen vittne. Så då skickade de, var det ingen annan jänta, hon såg hur det gick till. Så bon han kallade på jäntan som lite vittnade och talade om hur det var. Och hon kunde skinna språket, men det kunde inte de andra. Nå, ska fröken berätta nu hur det gick till, sa han. Ja, vi ska väl det, sa han. Ja, ta dem då, sa han. Ja, Silo, det ska han synta kasta i Benna Björk och biska på en fjolslåttak, eller skadagistak. Och Pilatera, ja, de kulda på bara backen, sa. Domarna tittar på länsman och länsman tittar på domarna och så tittar de på åklagarna. Han som anmälde, det var ingen som förstod vad hon sa. Han sa, det är väl ingenting att bråka om det här domaren. Han var till fritänning, men kunde inte tyda.
Ja, det var en bra historia. Ja, får tacka så väldigt mycket nu för
men,
det.
Du har inte hört hur du går till att lugga mat in eller inte?
Nej.
Det var problem det skulle till.
Ja, det kan ju ta det.
Det var matförhållande, det var ju för det mesta vetemjöl och fläsk och bröd. Och kolbullar. Och sen, de som var gamla och erfarna, de gjorde mycket nävgröt, eller motte de kallar. Nävgröt kallar de på värmländska, men annars kallar de det uppe i Dalarna för motte. Det var en rågmjölksgröt som var bra tjock. Och så fick vi äta kolbullar däremellan. Det var inte... Det små ihop kolbesmet och vatten, mjöl och salt bara. Och så här vi stek amerikansk fläsk, så mycket flott. Så här var gillar i pannan, så stekpanna och stekar det. Det fick man göra en party sådana där kolbullar, det var ju ett litet mål där. Man får en kvar föräldern till morgon också till det. Sen kunde vi sen ta något mer på till skogen sen för all det. Men om kvällarna förstår då, farsan han var ju väldigt duktig på att laga mat. Han, inte hade han så mycket att göra åt, men han hade det gjorde han riktigt. Han kokade mot och han allt möjligt krusivix. Han gjorde klimp, vetmjöl och vatten och tjockt. Det var så hårda så de var alldeles som palt. Och när det var kokat, när det var kallat, tog han och skar upp det där i skivor och så stekte det där sen. Det var smasken, det var så att de fyllde magen. Och sen naturligtvis kaffe blev.
Hade ni aldrig någon mjölk där då?
Ja, aldrig någon mjölk inte. Åh, det fick vi inte till. Vi fick en till potatis en gång. Det var ingen som kunde bära så långt. Vi låg en 5-6 mil bort i skogarna där. På sommaren först när vi låg där det högg korvet, då finns inte möjligheter att få någonting, annars ska man inte bygga och bära mat. Det var inte gå och handla för 14 dagar där. Bära upp in till kunden 70-80 kilo. Det går en 6 mil med.
Var det inga fäbodar där uppåt?
Jo då.
Så ni kunde få något därifrån?
Ja, vi kom i närheten utan fäbord så kunde ni få lite mjölk ibland, men det var ju inte så. Fäbordarna började bli nedlagda då. Det var ju på en del ställen det var. Det var ju ett ställe som kallade för Orsafjäsk och det var den fäbordvallen. Det låg i ett år, så där fick vi lite mjölk ibland. Men de hade inte mycket. De kullerna som de hade ju ålagda att göra smör och ost och sånt där. Så gårdsfolket som rådde om de där korna, de fodrade ju det. Och var inte det. Sen de hade tillräckligt mycket så att de beräknat så de fick ju jänta påpackning för det. Om man också tagit betalt för mjölken så det var inte samma värde som om det var ost och smör inte. Så det, vi kunde få någon liter ibland men det var högt sällan. Ja. Jag vill ha mer.
Tack så mycket.